Kapitel 10. En flammande vårdkas, sidan 286. Den storögda tjänsteflickan var mer van vid att knåda deg än att knäppa långa rader av pyttesmå knappar. Men till sist hade hon knäppt färdigt Elaines mörkgröna ridklänning, neg och tog ett par steg tillbaka. Hon andades tungt, men det var svårt att säga om det var för att hon fått koncentrera sig så hårt eller för att hon befann sig i samma rum som tronens dotter. Ormringen på Elaines vänsterhand kunde förstås också ha någonting med saken att göra. Det var inte mer än drygt 20 mil fågelvägen från huset Mathurins stora herrgård till den livliga handelsled som floden Arinrin utgjorde. Men den som ville dit fick tillryggalägga en betydligt längre sträcka över Chichenbergen. Dessutom var folket här mer vana vid boskapsräder över gränsen från Marandi än besökare av något slag. Särskilt en besökare som var Eishede och tronens dotter i en och samma person. Det var en ära som översteg vad en del av tjänarna stod ut med. Elsie hade varit nästan plågsamt omsorgsfull när hon vek ihop den blå långklänning i siden som Elaine haft på sig föregående kväll och packade ner den i en stor resekoffert av läder. En av två som stod i svitens påklädningsrum. Så omsorgsfull att Elaine nästan hade tagit över uppgiften själv. Hon hade sovit illa först, vaknat flera gånger ur en orolig slummer. Och när hon väl sov hade hon försovit sig. Hon längtade sannerligen efter att anträda återfärden till Caimlin. Det här var femte gången hon hade tillbringat en natt utanför Caimlin sedan hon fått veta att staden var hotad. Och under varje utflykt hade hon ägnat dagen åt att besöka tre eller fyra herrgårdar. En gång fem, samtliga tillhörande män och kvinnor som var knutna till Trakans hus via blodsband eller eder. Och varje besök tog tid. Tidspressen tryckte ner henne, men det var viktigt att presentera en passande bild av tronens dotter. Ridkläderna behövdes för att färdas mellan herrgårdarna, för att hon inte skulle komma fram som en ovårdad flykting. Men hon måste byta om innan hon kom i ordning, vare sig det handlade om en natt eller bara några timmar. Hälften av denna tid kunde gå åt till att byta om från ridkläder till långklänning och sen tillbaka igen. Men ridkläder vittnade om brådska, trångmål, kanske rent av desperation, medan tronens dotters diadem och en spetskantad långklänning med brodyr upppackad ur en uppsättning resekoffertar och påtagen efter tvagning vittnade om självtillit och styrka. Hon skulle ha tagit med sig sin egen kammarjungfru för att förstärka intrycket ytterligare, om Eshandi bara orkat med en vinterresa. Samtidigt misstänkte Elaine att den vithåriga kvinnans långsamhet skulle ha fått henne att bita tungan av sig i ren vanmakt. Å andra sidan kunde Eshandi knappast ha varit lika långsam som unga, storögda Elsie. Till sist räckte Elsie henne med en nigning den pälsbrämade manteln och Elaine skyndade sig att lägga den över axlarna. En sprakande brasa brann på spiselhällen, men det var för den skull ingalunda varmt i rummet och på sista tiden hade hon inte riktigt kunnat lita på sin förmåga att ignorera kylan. Flickan knixade igen och frågade om hon skulle hämta några karar som kunde bära ner koffertarna. Om det var hennes majestät till behag. Första gången Elsie hade använt den titeln hade Elaine vänligt förklarat att hon inte var drottning ännu. Men flickan verkade fullständigt förfärad inför tanken på att tilltala henne med något så simpelt som ers nåd eller ens prinsessa, även om det sista i sanningens namn ansågs mycket ålderdomligt. För det mesta blev Elaine glad när någon visade sitt erkännande av hennes rätt till tronen, vare sig det var på ett korrekt sätt eller ej. Men denna morgon var hon för trött för att känna någonting annat än otålighet inför att komma iväg. Hon kvävde en gäspning och sa korthugget åt Elsie att hon skulle hämta kararna och det kvickt. Sen vände hon sig mot den panelklädda dörren. Flickan störtade fram för att öppna den åt henne, vilket tog längre tid än om hon hade gjort det själv, med en nigning före och en efter. Elaines delade sidenkjol svischade ursinnigt när hon stegade ut ur rummet och drog på sig sina röda ridhandskar. Om Elsie hade sinkat henne en sekund till skulle hon förmodligen ha skrikit. Det var emellertid flickan som skrek innan Elaine hunnit gå tre steg. Ett skräckslaget tjut som lät som om det slitits ur hennes strupe. Manteln vecklade ut sig bakom Elaine när hon snodde runt och omfamnade urkällan. Kände hur Shida strömmade genom henne. Elsie stod på den smala gångmattan som löpte över de ljusbruna golvplattorna och stirrade bort mot korridorens andra ände med båda händerna tryckta mot munnen. Två korsande korridorer mynnade ut där, men inte en själ syntes till. Vad är det, Elsie? Frågade Elaine barskt. Hon hade redan flera olika vävar på vippen att fullbordas. Från ett enkelt nät av luft till ett eldklot som skulle ha rivit ner hälften av väggarna framför henne. Och hon hade verkligen lust att använda någon av dem, slå till med kraften. Hennes humör hade varit minst sagt skiftande sista tiden. Flickan såg sig över axeln, darrande, och om hennes ögon varit stora förut så var de nästan på väg ut ur sina hålor nu. Hon hade fortfarande händerna tryckta mot munnen som för att hindra ett nytt skrik från att bryta fram. Elsie hade mörkt hår och mörka ögon, var lång och yppig i huset Matherins grå och blå livré och var egentligen inte någon flicka. Hon kunde vara 4 eller 5 år äldre än Elaine. Men hennes uppträdande gjorde det svårt att tänka på henne på något annat vis. Vad är det, Elsie? Och säg inte att det inte är någonting. Du ser ut som om du sett ett spöke. Flickan ryckte till. Det gjorde jag, sa hon ostadigt. Att hon tilltalade Elaine utan titel visade hur omskakad hon var. Hennes nåden Elaine, hon som var farmor till först Edmund. Hon dog när jag var liten, men jag kommer ihåg att till och med först Edmund fick gå på tå när hon var ur humör. Och jungfrurna hoppade högt när hon såg på dem. Och andra förstinnor som var och hälsade på också. Alla var rädda för henne. Hon stod där rakt framför mig och glodde så ilsket. Hon avbröt sig, rodnade, när Elaine skrattade. Det var ett lättat skratt mer än någonting annat. Det var inte svarta Aja som på något vis hade lyckats följa efter henne till först Edmunds herresäte. Inga lönnmördare låg på lur med knivar i händerna. Inga systrar som var lojala mot Elaida skulle försöka föra henne tillbaka till Tervallon. Ibland drömde hon om dessa faror, ibland om allihop i samma dröm. Hon släppte Shider, motvilligt som alltid. Kände den välbekanta saknaden när dess sprudlande, levande kraft rann ur henne. Matherins hus stödde henne, men Edmund kunde ta illa vid sig om hon la halva hans släktgods i ruiner. De döda kan inte skada de levande, Elsie, sa hon vänligt. Desto mer vänligt eftersom hon hade skrattat och dessutom velat ge våpet en örfil. De tillhör inte längre denna värld och kan inte röra vid någonting här. Inte oss heller. Flickan nickade och neg igen. Men att döma av hennes uppspärrade ögon och skälvande läppar var hon inte övertygad. Elaine hade dock inte tid att pjoska med henne. Gå nu och hämta några karar som kan bära ner mina koffertar, Elsie, sa hon bestämt. Och oroa dig inte för spöken. Med ytterligare en knix pilade flickan iväg, ängsligt flackande med blicken för den händelse att förstinnan Nelaine skulle komma utskuttande ur väggpanelen. Spöken. Flickan var verkligen ett riktigt våp. Metherin var ett gammalt adelshus, även om det inte var vare sig stort eller starkt. Och ner till förhallen ledde en bred, ståtlig trappa med marmorräcken. Själva hallen var också generöst tilltagen, med golv av grå och blå plattor och spegelförsedda takkronor som hängde från taket 6 meter ovanför. Någon förgyllning syntes inte till och inte mycket intarsia, men längs hallens sidor stod stora kistor med vackra sniderier och på en av väggarna hängde 2 gobelänger. Den ena föreställde män som jagade panter från hästryggen, ett minst sagt riskabelt företag, och på den andra överräckte kvinnor från huset Metherin ett svärd till Andros första drottning. En händelse som Metherin höll i helgd och som kanske till och med hade ägt rum i verkligheten. Avienda var redan nere, rastlöst vankande av och an över golvet, och Elaine suckade när hon såg henne. De skulle ha delat rum om det inte kunnat ses som en antydan om att huset Metherin inte förmådde ge 2 framstående gäster logi samtidigt. Men Avienda kunde inte riktigt begripa att ju mindre ett adelshus var, desto större var dess stolthet. Ofta var stoltheten allt ett mindre hus ägde. Avienda borde förstå detta med tanke på att hon själv praktiskt taget lyste av stolthet och styrka. Hon var rakryggad och till och med längre än Elaine, med en tjock mörk sjal draperad över sin ljusa blus och det långa rödbruna håret tillbakahållet med en hopvikt grå huvudduk. Trots att hon bara var 1 år äldre än Elaine var hon själva sinnebilden av en vis. Visa som kunde leda kraften såg ofta mycket yngre ut än de egentligen var. Och Avienda utstrålade samma värdighet som dem. I varje fall just nu, även om hon och Elaine hade fnittrat tillsammans många gånger. Visserligen hade hon inga andra smycken än ett långt silverhalsband från Candor. En bärnstensbrås i form av en sköldpadda och ett brett elfenbensarmband. Medan Visa alltid bar mängder av halsband och armband. Men än så länge var Avienda bara lärling. Elaine tänkte aldrig på Avienda som bara det ena eller det andra. Men onekligen vållade det en del bekymmer. Ibland verkade det som om de Visa betraktade även henne som en sorts lärling. Eller i varje fall elev. Det var förvisso en befängd tanke, men ibland... När Elaine nådde trappans fot rättade Avienda till sjalen och frågade: "Har du sovit gott?" Hon lät obesvärad, men det fanns ett oroligt drag runt hennes gröna ögon. "Du lät väl inte hämta vin för att du skulle sova bättre?" "Jag såg till att ditt vin var utspätt när vi åt, men jag såg hur du tittade på vinkaraffen." "Ja, mor," sa Elaine med honungsdrypande röst. "Nej, mor. Jag undrar var Edmund hade fått tag på en sådan fin årgång, mor. Det var synd och skam att späda ut den. Och jag drack min getmjölk innan jag la mig." Om någonting gjorde henne sjuk under havandeskapet så var det nog getmjölken. Tänk att hon hade tyckt om det en gång i tiden. Avienda satte händerna i sidorna. En sån fulländad tavla av pur indignation att Elaine måste skratta. Att vara med barn var förknippat med en rad obehag. Från plötsliga humörssvängningar till ömhet i brösten och ständig trötthet. Men det värsta var nog att vara så påpassad hela tiden. Alla i hela drottningpalatset visste att hon var havande. Flera hade vetat det redan innan hon gjorde det själv, tack vare Mins syner och beredvillighet att dela med sig av dem. Men hon trodde inte att hon hade blivit så ompysslad ens när hon själv var spädbarn. Inte desto mindre uthärdade hon allt detta pjoskande med så god min hon förmådde. För det mesta. De försökte ju bara hjälpa till. Hon önskade bara att inte varenda kvinna hon kände behövde tro att havandeskapet gjort henne fullständigt enfaldig. Värst var de som aldrig själva fött barn. Tanken på barnet. Ibland önskade hon att min hade sagt om det skulle bli en pojke eller en flicka. Eller rättare sagt att Avienda eller Birgit kunde komma ihåg precis vad min egentligen hade sagt. Min hade alltid rätt. Men de tre hade satt i sig försvarliga mängder vin den natten och min hade lämnat palatset långt innan Elaine fått skäl att fråga. Tanken på barnet som växte inuti henne fick henne alltid att tänka på Rand, liksom hon alltid kom att tänka på barnet så fort hon tänkte på honom. Det ena följde på det andra lika säkert som att grädde flöt till ytan i en mjölkspann. Hon saknade Rand något fruktansvärt och på samma gång kunde hon inte sakna honom. Så länge han inte maskerade bandet fanns en del av honom, känslan av honom, alltid i hennes bakhuvud, jämte känslan av Birgit, hennes andra väktare. Bandet hade emellertid sina begränsningar. Han befann sig någonstans västerut, så långt bort att hon inte kunde säga mycket mer än att han var i livet. Ingenting mer om sanningen skulle fram, även om hon skulle ha märkt om han var allvarligt skadad. Hon visste inte om hon egentligen ville veta vad han hade för sig. Sen de skildes hade han först varit långt nere i södern en lång tid, och nu, denna morgon, hade han färdats västerut. Det var ganska förvirrande att känna honom först i en riktning och sen plötsligt ha honom någon helt annanstans, ännu längre bort. Han kanske jagade någon fiende eller flydde från någon fiende eller någon av tusen andra saker. Hon hoppades verkligen att skälet till att han färdades var någonting ofarligt. Han skulle dö och försvinna alldeles för snart ändå. Att kunna leda kraften ledde alltid till döden för en man. Men hon ville så oerhört gärna behålla honom i livet så länge som möjligt. Det är ingen fara med honom, sa Avienda, nästan som om hon kunnat läsa Elaines tankar. De delade ett eget ömsesidigt medvetande om varandra sedan de adopterat varandra som första systrar. Men det var inte lika starkt som det band de båda och min delade med Rand. Om han låter någon ha ihjäl honom ska jag skära öronen av honom. Elaine blinkade. Sen skrattade hon igen och efter en bestört blick föll Avienda in i hennes skratt. Så roligt var det inte, utom möjligen för en ale. Aviendas humor var mycket besynlig. Men Elaine kunde inte låta bli att skratta och Avienda verkade lika hjälplös hon. Skakande av skratt kramade de om varandra och stod så ett tag. Livet var underligt. Om någon ett år tidigare hade sagt att hon skulle komma att dela en man med en annan kvinna, två andra kvinnor, skulle hon ha trott att personen i fråga var från vettet. Blotta tanken skulle ha varit oanständig. Men hon älskade Avienda precis lika mycket som hon älskade Rand, bara på ett annat sätt. Och Avienda älskade Rand lika mycket som hon. Att förneka det skulle vara samma sak som att förneka Avienda, och det skulle vara lika lätt för Elaine som att kliva ut ur sitt eget skinn. Ale-kvinnor som var systrar eller nära vänner gifte sig ofta med samma man utan att han hade särskilt mycket att säga till om saken. Hon skulle gifta sig med Rand, liksom Avienda och min. Så låg det till, sen kunde folk få säga eller tycka vad de ville. Bara han levde tillräckligt länge. Plötsligt blev hon rädd för att hennes skratt började gränsa till tårar. Åh, goda ljus, måtte hon inte bli en av dessa kvinnor som blev alldeles gråtmilda när de var med barn. Det var illa nog att inte veta från ena stunden till nästa om hon skulle bli melankolisk eller ursinnig. Det kunde gå timmar då hon kände sig helt normal. Men sen kom det andra timmar då hon kände sig som en boll som studsade ner för en ändlös trappa. Den här morgonen befann hon sig tydligen i den trappan. Det är bra med honom. Och det kommer det att fortsätta vara, viskade Evienda hetsigt. Som om hon tänkte trygga hans överlevnad genom att döda allt och alla som hotade honom. Elaine torkade en tår ur ögonvrån på sin syster. Det är bra med honom och det kommer det att fortsätta vara, instämde hon tyst. Men de kunde inte döda Shaidin och det var smittan på den manliga hälften av kraften som skulle bli hans död. Taklampornas lågor fladdrade när de höga ytterdörrarna öppnades och släppte in en vindpust som till och med var kallare än luften i hallen. De drog sig snabbt isär och höll bara kvar varandras händer. Elaine tvingade sina anletsdrag att anta den lugna, värdiga min som tillkom en ACD. Hon kunde inte kosta på sig att låta någon se henne söka tröst. En regent, eller någon som försökte bli en regent, fick aldrig visa den svaghet som tårar innebar. Inte offentligt. Det gick redan tillräckligt mycket rykten om henne, lika många dåliga som bra. Hon var välvillig eller grym, rättvis eller lynnig, generös eller girig. Allt efter vilken historia man lyssnade till. Dessa historier vägde i varje fall upp varandra. Men om någon kunde säga att han sett tronens dotter söka tröst hos sin följeslagerska skulle kanske ett rykte om rädsla läggas till resten. Och om hennes fiende trodde att hon var rädd skulle de bara bli järvare. Och starkare. Den som en gång fått rykte om sig att vara feg kunde aldrig helt rentvå sig från det. Historien bar vittnesbörd om kvinnor vars anspråk på lejontronen hade gått om intet, synbarligen utan några andra skäl än just detta. Duglighet var någonting som krävdes av en framgångsrik härskare och klokhet var önskvärt. Men det fanns kvinnor som saknat båda dera. Och på ett eller annat sätt både vunnit och behållit tronen. En ynkrygg skulle däremot inte få mångas stöd. Och ingen av dem som ändå skulle ge det ville hon ha på sin sida. Mannen som kom in och försökte skjuta igen den tunga dörren bakom sig hade bara ett ben och använde en krycka som ersättning för det andra. Trots att kryckan var vadderad med fårskinn var ärmen på hans kraftiga yllerock sliten där han stödde mot den. Fridwin Ross, som den bredaxlade mannen hette, var en före detta soldat som skötte om först Edmonds gods tillsammans med en fet bokhållare som bestört hade blinkat mot tronens dotter. Gapat med en blandning av vördnad och skräck när han sett hennes ormring och lättad hade slunkit tillbaka till sina liggare så snart det stod klart för honom att hennes besök inte hade någonting med honom att göra. Förmodligen hade han varit rädd för en tvångsbeskattning av godset. Mr. Ross hade förvisso också stirrat med stor förvåning på hennes ring. Men när det visade sig att det var tronens dotter som besökte dem hade han flinat brett och uttryckt sin besvikelse över att han inte längre kunde rida ut i fält för henne. Han hade låtit så uppriktig att han för länge sedan borde ha lurat av både Edmund och bokhållaren allt de hade om han varit en lögnare. Hon var inte rädd för att han skulle sprida onda rykten om henne. Det hördes ett taktfast dunsande från kryckan när han korsade hallens golv. Och när han var framme hos dem lyckades han trots sitt lyte åstadkomma en fullt godtagbar bugning som även innefattade Evienda. Först hade han blivit förskräckt över Eilkvinnans närvaro. Men överraskande snart hade han sett deras vänskap. Även om han inte litade helt på en Eil innebar den att han godtog henne. Man kunde inte begära allt. Kararna håller på och spänner fast koffertarna på era packhästar, min drottning, och er eskort är redo. Han var en av dem som vägrade kalla henne någonting annat än min drottning eller ers majestät. Men en skugga av tvivel lade sig över hans röst vid omnämnandet av hennes eskort. Han dolde det snabbt med en hostning och fortsatte. Männen som vi sänder med er har fått så goda springare som jag kunnat åstadkomma. Unga män mest och några med lite mer erfarenhet. Men allihop vet vilken enda som är spetsig på en hillebard. Jag önskar att godset kunnat erbjuda mer. Men som jag förklarade förut bestämde sig först Edmund när han hörde att det fanns andra som gjorde anspråk på vad som rätteligen är ert. Att inte vänta på våren utan kalla in sina knäktar och rida mot Camelin. Vi har fått ett par rejäla snöväder sedan dess. Men om han haft tur i bergspassen kan han vara halvvägs där vid det här laget. Övertygelsen lyste ur hans blick. Men han visste minst lika väl som hon att Edmund och hans vasaller kunde vara döda om turen inte varit med dem i passen. Mathurins hus har alltid varit troget, Trackant, sa Elaine. Och jag är viss om att det så kommer att förbli. Jag sätter stort värde på först Edmunds lojalitet, Mäster Ross, liksom på er egen. Hon förolämpade inte huset Mathurin eller honom genom att erbjuda några belöningar. Men Mäster Ross breda leende skvallrade om att han redan hade fått så mycket belöning han önskade. Mathurin skulle bli belönat om det gjorde sig förtjänt av det. Men hon kunde inte lägga fram några löften nu, som om hon försökte köpa en häst. Bugande linkade Mäster Ross med till dörren på sin krycka, och bugande öppnade han dörren för henne ut mot den breda granittrappan, där tjänare i tjocka vinterrockar väntade i den bittra kylan med en färdknäpp av hett kryddat vin som hon lågmält tackade nej till. Hon ville kunna hålla ihop manteln med båda händerna tills hon hunnit vänja sig vid den vassa luften. Och hade hon tagit emot vinet skulle förmodligen Avienda ändå ha sett till att hon hällde ut det. Avienda tog däremot en bägare sedan hon virat sjalen om huvudet och axlarna, vilket var hennes enda eftergift för den isande morgonluften. Hon ignorerade förstås kylan. Det var Elaine som hade lärt henne det. Elaine försökte än en gång att skjuta ifrån sig kylan. Och till hennes förvåning drog den sig undan. Inte helt. Hon kände sig fortfarande frusen. Men det var bättre än att halvt frysa ihjäl. Solen lyste skarpt från den klara himlen ovanför bergen. Men när som helst kunde kokande mörka moln dra in över de omgivande massiven. Det var bäst om de kunde nå dagens första destination så fort som möjligt. Dessvärre gjorde Eldhjärta, hennes högväxta svarta vallack, skäl för sitt namn. Stegrade sig och frustade vita moln som om man aldrig haft en grimma på sig förut. Aviendas grå sto, långbent och elegant, hade fått för sig att härma honom, dansade i snön och försökte gå överallt utom dit stallpigan försökte leda henne. Det var en mer temperamentsfull häst än Elaine skulle ha valt åt sin syster. Men Avienda hade själv envisats med att ta just detta sto sedan hon fått veta dess namn. Shishwai betyder spjut på gamla språket. Stallpigorna såg ut att vara dugliga kvinnor, men de verkade tro att de måste lugna ner djuren innan de lämnade dem ifrån sig. Elaine kunde nätt och jämt låta bli att fräsa åt dem att hon hade rått på Eldhjärta långt innan de ens hade sett honom. Hennes eskort satt redan till häst för att inte behöva stå och vänta i snön. Drygt 20 ryttare i drottninggardets röda rockar, vita kragar och blankpolerade hjälmar och harnesk. Mäster Ross tvekan kunde kanske ha sin förklaring i att rockarna var av siden, liksom de åtsittande röda byxorna med vita revärer samt kragarna och manschetterna i ljus spets. De gav onekligen ett mer ceremoniellt än effektivt intryck. Det kunde också berott på det faktum att allihop var kvinnor som förbryllade honom. Det var ovanligt att kvinnor hade arbeten som krävde att de hanterade vapen. Och för det mesta inskränkte det sig till en och annan kvinnlig köpmansvakt eller någon enstaka kvinna i soldatleden när det var krig. Elaine hade aldrig hört talas om någon styrka bestående av enbart kvinnliga soldater förrän hon själv skapade en. Bortsett från spjutjungfrurna förstås. Men de var Ale och därför en annan sak. Hon hoppades att folk skulle uppfatta hennes kvinnliga livvakt som en nyck från hennes sida. Mest för syns skull med sina spetskragar och sidenkläder. Män hade en förmåga att undervärdera en väpnad kvinna tills de själva fick smaka på hennes vapen. Och till och med de flesta andra kvinnor hade en tendens att betrakta en sådan kvinna som en narr. I vanliga fall brukade en livvakt se så farlig och avskräckande ut som möjligt för att ingen skulle våga sig på att ens försöka ta sig förbi. Men om Elaine så lät hela drottninggardet ställa sig runt henne axel mot axel skulle hennes fiender bara tänka ut något nytt sätt att komma åt henne. Vad hon eftersträvade var en livvakt som hennes fiender skulle avfärda som ofarlig tills det var för sent. Hon hade för avsikt att göra uniformerna ännu mer raffinerade. Dels för att ge ytterligare näring åt detta missförstånd och dels för att öka kvinnornas stolthet över att tillhöra ett förband som skilde sig från alla andra. Men själv hyste hon inga tvivel om gardets effektivitet. Var och en av kvinnorna, vare sig de var före detta köpmansvakter eller hornsökare, var noggrant utvald för sina färdigheter, sin erfarenhet och sitt mod. Elaine var beredd att lägga sitt liv i deras händer. Det hade hon redan gjort. En slank kvinna med de två guldkokarder som markerade löjtnants rang på den röda mantens axel hälsade Elaine med ena armen över bröstet. Hennes skimmel kastade med huvudet så att det klingade svagt om silverbjällrorna i manen, som om den också ville hälsa. Vi är redo, ers nåd, och området är tryggt. Kasey Raskovny var en av dem som hade ett förflutet som köpmansvakt, och hennes breda Arafel-mål vittnade inte om någon högre utbildning. Men hennes röst var rättfram och energisk. Hon använde den korrekta tilltalsformen, vilket hon skulle fortsätta med tills Elaine kröntes. Och likväl var hon redo att kämpa för att vinna denna krona åt Elaine. Det var mycket, mycket få, vare sig män eller kvinnor, som skrev in sig i drottninggardet numera utan att vara redo för det. Männen som Mr. Ross bistått med är också redo. Så redo som de nu kan bli. Mannen harklade sig, makade kryckan till rätta och studerade snön framför sina fötter. Elaine kunde se vad Kasey menade. Mr. Ross hade skrapat ihop 11 män från godset att skicka till Camelin och utrustat dem med hillerbarder, kortsvärd och vad han hade kunnat hitta i rustningsväg. 9 hjälmar utan visir och 7 harnesk med hack som gjorde bäraren sårbar. Deras hästar var inte dåliga, om än raggiga i sin vinterpäls. Men trots att ryttarna satt hopkrupna i sina tjocka mantlar såg hon att 8 av dem knappast skulle behöva raka sig mer än en gång i veckan, om ens det. De 3 som Mr. Ross hade beskrivit som erfarna hade rynkiga ansikten och beniga händer och förmodligen inte en fullständig uppsättning tänder tillsammans. Han hade inte ljugit eller försökt smita undan sina plikter. Edmund hade säkert samlat ihop alla vapenföra män i trakten och gett dem den bästa utrustning han hade. Det var samma historia överallt. Uppenbarligen var ett stort antal friska, starka män över hela Andor på väg till henne i Camelin. Och förmodligen skulle ingen av dem nå fram förrän allt redan var över. Hon skulle kunna leta varje dag utan att hitta en enda av trupperna. Nåväl, den här lilla gruppen höll i varje fall i sina hillebarder som om de visste hur de användes. Vilket i och för sig inte var så svårt om man satt i sadeln med änden av skaftet vilande i stigbygeln. Det skulle hon också ha klarat av. Nu har vi besökt 19 av dessa herrgårdar, syster, sa Evienda tyst och ställde sig så nära att hennes axel rörde vid Elaines. Med dessa inräknade har vi samlat ihop 205 pojkar som är för unga för att strida och gubbar som borde ha lagt ner spjutet för länge sedan. Jag har inte frågat förut. Du känner ditt folk och era seder. Är det här värt den tid du lägger ner på det? Åh ja, syster. Elaine talade lika tyst så att den enbente förvaltaren och tjänarna inte skulle höra. Även de bästa människor kunde bli tjurskalliga om de förstod att man ville att de skulle uppföra sig på ett särskilt sätt. Särskilt om de insåg att den hjälp som de med mycket möda hade skrapat ihop och man själv hade tagit emot inte alls var vad man var ute efter. Vid det här laget vet alla i byn nere vid floden att jag är här, liksom hälften av bondgårdarna inom flera mils omkrets. Vid middagstid kommer andra hälften också att veta det. Imorgon har det spritt sig till nästa by och gårdarna däromkring. Nyheter färdas sakta på vintern, särskilt i de här trakterna. De vet att jag har gjort anspråk på tronen, men oavsett om jag bestiger den imorgon eller dör i övermorgon kommer de kanske inte att få veta det förrän halva våren har gått. Kanske inte ens förrän till sommaren. Men idag vet de att Elaine Trackand är i livet och att hon besökte herrgården klädd i siden och juveler och kallade män att rida under hennes fana. Folk 20 mil härifrån kommer att påstå att de såg mig och rörde vid min hand. Få människor kan säga någonting sådant utan att tala gott om den som de påstår sig ha sett. Och när man talar gott om någon övertygar man sig själv om att man tycker om den man talar om. På 19 olika platser runt om i Andor finns det män och kvinnor som pratar om att de har sett tronens dotter så sent som den gångna veckan. Och för varje dag som går växer det område som detta prat täcker, likt en bläckfläck som sprider sig över ett papper. Om jag hann skulle jag besöka varenda by i hela Andor. Det kommer inte att ha den minsta betydelse för vad som händer Andor. Men det kan vara helt avgörande när jag väl har segrat. Hon vägrade erkänna någon annan möjlighet än seger. Särskilt med tanke på vem som skulle bestiga tronen om hon förlorade. De flesta drottningar i vårt lands historia har ägnat de första åren på tronen åt att samla folkets stöd, Evienda. Och en del lyckades aldrig med det. Men vi är på väg mot kärvare tider. Det kanske inte ens dröjer ett år förrän jag måste ha alla andoraner bakom mig. Jag kan inte vänta tills jag redan har vunnit tronen. Kärvare tider är på väg och jag måste vara redo. Andor måste vara redo. Och jag måste se till att det blir så, avslutade hon bestämt. Evienda log och rörde vid Elaines kind. Jag tror att jag kommer att få lära mig mycket om att vara vis av dig. Till sin stora harm blev Elaine så generad att hon rodnade. Det kändes som om det brann i kinderna. Kanske var humörssvängningarna ändå värre än daltandet. Ljus. Hon hade flera månader av det här framför sig. Det var inte första gången hon kände ett korn av förbittring mot Rand. Det var han som hade gjort henne detta. Hon hade för all del hjälpt honom. I själva verket till och med tagit initiativet. Men det hörde inte till saken. Han hade gjort det och gått därifrån med ett självbelåtet flin. Hon betvivlade att hans leende egentligen varit så självbelåtet, men samtidigt var det alldeles för lätt att se det framför sig. Vad skulle han tycka om att fara från uppsluppenhet till gråt var och varannan timme? Jag kan inte tänka klart, tänkte hon irriterat. Det var också hans fel. Äntligen ansåg stallpigorna att Eldhjärta och Avienda Sisuai var tillräckligt fogliga för att damerna skulle kunna sitta upp, och Avienda tog sig upp i sadeln från ett stigblock av sten med betydligt större elegans än hon kunnat åstadkomma för ett tag sedan. Hon ordnade de bylsiga kjolarna så att de skyllde så mycket som möjligt av benen i sina mörka strumpor. Hon ansåg fortfarande att hennes egna ben var ett bättre transportmedel än någon häst. Men trots det hade hon blivit en passabel ryttare. Även om hon hade en tendens att se förvånad ut när hästen gjorde som hon ville. Eldhjärta försökte dansa när Elaine väl satt på hans rygg. Men hon tyglade honom raskt och med lite mer kraft än vanligt. Hennes omväxlande humör hade nu övergått i en plötslig fruktan och Rands vägnar. Och även om hon inte kunde göra någonting för hans trygghet fanns det åtminstone en varelse av hankön som hon kunde få att göra precis vad den skulle. Med sex av gardeskvinnorna i täten red de längs vägen från herrgården i långsam skritt, vilket var allt den djupa snön tillät. Resten av livvakten följde henne och Avienda i välordnade kolonner, och de sista ryttarinnorna i varje rad höll i lastdjurens ledband. Kararna från godset kom efter i betydligt mindre ordnad tropp och med en egen packhäst, ett raggigt djur på vars rygg de hade spänt fast grytor, bylten och till och med ett halvdussin levande höns. När de red mellan husen med halmtak i den lilla byn och över stenbron som korsade en slingrande frusen å, hälsades de med spridda hurrarop. Elaine av Liljan, Trackant, Trackant och Matherin står fast. Men hon såg också en kvinna som grät mot sin make springa, också han med tårar i ögonen, och en annan kvinna som stod med ryggen mot ryttarna och nedvänt ansikte och vägrade att ens se åt dem. Elaine hoppades att hon skulle kunna skicka hem deras söner igen. Det borde inte bli mycket stridigheter i Camlin om hon inte begick något allvarligt misstag. Men något skulle det bli, och så snart rosenkronan var hennes väntade nya slag. I söder fanns Sjonsen, i norr väntade myrdrailer och trollocker på att skölja fram över världen när Tommen Gaydon stundade. Andor skulle blöda inom kort och blodet skulle vara rikets söner. Brände henne, hon tänkte inte börja gråta. På andra sidan bron började vägen slutta uppåt igen i en brant backe mellan furor, granar och läderbladsträd. Men det var inte mer än en dryg mil till den bergsäng dit de var på väg. Snön som glänste i förmiddagssolen var fortfarande spår efter hovar som började i den djupa fåran efter portöppningen. De kunde ha öppnat den närmare herrgården, men det fanns alltid en risk att någon skulle råka befinna sig just där man slog upp den. Shaidas glöd omvärvde Avienda när de red ut på ängen. Det var hon som hade gjort portöppningen som fört dem hit föregående eftermiddag från en herrgård 100 mil norrut, så hon skulle även väva portöppningen till Camlin. Men åsynen av kraftens sken kring Avienda gjorde Elaine missmodig. Det blev så att hon som gjorde portöppningen från Camlin fick göra alla de andra tills de var tillbaka igen, eftersom hon lärde sig varje plats som hennes portöppning vidrörde. Men på alla deras fem utflykter var det Avienda som hade bett om att få göra den första portöppningen. Kanske var det bara för att hon ville öva, vilket var vad hon påstod. Men Elaine fick knappast fler tillfällen att öva än hon, och dessutom fanns det en annan möjlighet. Kanske ville Avienda hindra henne från att bruka kraften, åtminstone i någon större utsträckning för att hon var med barn. Visserligen skulle den väv som gjort dem båda till systrar födda av samma mor inte ha kunnat användas om hon varit havande då, eftersom det ofödda barnet skulle ha blivit delaktigt i bandet och förmodligen dött av det. Men nog skulle väl någon av Eichedena i palatset ha sagt någonting om det varit farligt att leda kraften under havandeskapet. Fast å andra sidan var det mycket få Eichedere som blev mödrar. Hon var fullt medveten om att det fanns åtskilligt som Eichedena inte visste. hur mycket de än ville påskina motsatsen inför resten av världen, vilket hon själv hade dragit fördel av en och annan gång. Men det verkade underligt om de var okunniga om någonting som var så viktigt för de flesta kvinnor. Det var som om en fågel visste hur man åt alla frön och sädeskorn i världen utom havre, eller påstods kunna det. Hur mycket var det egentligen den inte visste om den inte ens kunde äta havre? Det hände däremot oftare att visa födde barn, och de hade inte sagt någonting om... Plötsligt försvann alla tankar på barnet, på vad som kunde hända med det om hon ledde kraften, och på vad Eshedir visste och inte visste ur hennes huvud. Hon kände att någon använde Shaidar. Det var inte Avienda, inte någon som fanns på något av de omgivande bergen, utan någon som befann sig mycket, mycket längre bort. Det var likt en vårdkas som flammar i nattens mörker, längst upp på en så avlägsen bergstopp. En mycket avlägsen bergstopp. Hon kunde inte ens föreställa sig hur mycket av kraften som behövdes för att hon skulle känna hur någon ledde kraften på så långt håll. Varenda kvinna i hela världen som kunde bruka kraften måste kunna känna det här, peka rakt mot det. Och denna flammande vårdkas befann sig i väster. Ingenting hade förändrats i bandet till Rand, och hon kunde inte säga exakt var han befann sig mer än på ett hundratal mil när. Men hon visste. Han är i fara, sa hon. Vi måste dit, Avienda. Avienda ruskade på sig och slutade stirra åt väster. Glöden hängde kvar runt henne, och Elaine kände att hon hade druckit så djupt hon förmådde ur urkällan. Men redan innan Avienda hade hunnit vända sig mot Elaine kände hon mängden Shaidar avta. Nej, Elaine. Elaine vände sig bestört om i Eldhjärtas sadel och stirrade på henne. Vill du lämna honom? I händerna på det där? Ingen kunde styra en sådan mängd Shaidar, inte den starkaste av cirklar, inte utan hjälp. Det påstods att det fanns en Shaangreel som vida överträffade alla andra som någonsin skapats. Och om det hon hört var sant skulle den kanske kunna åstadkomma någonting som detta. Kanske. Men enligt vad hon hade hört kunde ingen kvinna använda den och överleva. Inte utan en Shaangreel som skapats just för detta enda mål. Och så vitt hon visste hade ingen någonsin sett en sådan. Med så mycket av kraften kunde man utan vidare jämna bergskedjor med marken. Ingen syster skulle försöka se på att styra sådana flöden, utom möjligen någon av svarta Aja. Eller än värre, någon av de förlorade, kanske fler än en. Vem skulle det annars kunna vara? Och Avienda ville bara strunta i det, fast hon måste veta att Rand var där. Gardeskvinnorna märkte ingenting utan väntade tålmodigt på sina hästar och höll uppsikt över skogsbrynet omkring ängen, fast utan större oro efter det vänliga mottagandet på herrgården. Kersey betraktade dock Elaine och Avienda med en lite bekymrad min som han anade genom gallervisiret. Hon visste att de aldrig brukade dröja med att skapa portöppningarna. Männen från herrgården var samlade kring sin packhäst, plockade med knyterna och grälade tydligen om huruvida någonting kommit med eller ej. Trots det kom Avienda närmare med sitt grå sto och pratade med låg röst. Vi vet ingenting, Elaine. Inte ifall han dansar spjutdansen eller om det här handlar om någonting annat. Om han dansar spjutdansen och vi störtar in kommer han i så fall att döda oss innan han hinner se vilka vi är. Kommer vi att distrahera honom eftersom han inte väntar sig att vi ska komma och därigenom ge hans fiender tillräckligt överläge för att segra? Om han dör ska vi finna dem som tog hans liv och döda dem. Men om vi beger oss till honom nu gör vi det i blindo och kanske med katastrofen i hälarna. Vi kan vara försiktiga, sa Elaine trumpet. Det gjorde henne ursinnig att hon kände sig trumpen och dessutom visade det. Men det enda hon kunde göra var att rida på humörvågorna och försöka hindra dem från att helt ta överhanden. Vi måste inte färdas precis dit. Hon grep om sin bältespung och kände på den lilla elfenbensstatyetten av en sittande kvinna genom det mjuka lädret, samtidigt som hon gav sin systers bärnstensbrås en menande blick. Ljus är vi ända. Vi har en griller och ingen av oss är direkt hjälplös. Åh, goda ljus. Nu lät hon gnällig. Hon visste mycket väl att de båda, med en griller och allt, skulle vara som ett par fladdrande eldflugor mot den dånande eld som de kunde förnimma. Men ibland var ett flugbett i rättan tid just det som behövdes. Och säg inte att jag utsätter barnet för fara. Min sa att hon kommer att födas stark och frisk. Det har du själv sagt, och det betyder att jag kommer att leva minst så länge att jag hinner föda min dotter. Hon hoppades att det var en dotter. Eldhjärta valde just detta tillfälle att ge Aviendas sto ett tjuvnyp och Siswai bet tillbaka. Så den närmaste stunden var Elaine upptagen med att få sin vallak under kontroll. Hindra att Avienda blev avslängd och försäkra Kasey om att de inte behövde någon hjälp. När det väl var över kände hon sig inte trumpen längre. Hon ville ge Eldhjärta en ordentlig smäll rakt mellan öronen. Avienda uppförde sig som om det inte hade hänt någonting alls, bortsett från att hon tvingade sin häst att lyda tyglarna. Det fanns en liten osäker rynka på hennes panna som skymtade under sjalens mörka ylle, men den hade ingenting med hästen att göra. Jag har ju berättat för dig om ringarna i Ruidin, sa hon dröjande. Elaine nickade otåligt. Alla kvinnor som ville bli visa fick gå igenom en tear and grill innan de påbörjade lärlingskapet. Det påminner lite om den tear and grill som användes för att pröva noviserna inför upphöjandet till antagen i Vita tornet. Utom att kvinnan såg hela sitt liv i den här. Eller egentligen alla sina möjliga liv. Alla de liv som skulle följa av olika val, utbredda i en oändlig solfjäder. Ingen kan komma ihåg allt hon ser där, Elaine, bara fragment. Jag visste att jag skulle komma att älska Rand Althor. Det gjorde henne fortfarande ibland illa till mots att bara använda hans förnamn inför andra. Och att jag skulle finna systerhustrur. Av de flesta saker har man i bästa fall kvar ett vagt intryck, inte mer. Ibland antydan till en varning. Jag tror att någonting mycket dåligt kommer att hända om vi beger oss till honom nu. Kanske att en av oss dör. Kanske båda, trots vad Min har sagt. Att hon uttalade Mins namn utan att staka sig visade hur bekymrad hon var. Hon kände inte Min särskilt väl och omtalade henne för det mesta formellt som Min Farshow. Kanske kommer han att dö. Kanske någonting annat. Jag vet inte säkert. Kanske kommer vi att överleva och få sitta vid en lägereld och grilla Pekara tillsammans när vi hittat honom. Men det finns en glimt av en varning i mitt huvud. Elaine öppnade argt munnen. Sen stängde hon den igen och vreden rann ur henne som vatten ner i ett hål i marken. Hon slokade med axlarna. Kanske var Aviendas varning sann, kanske inte. Men sanningen var att hennes argument hade varit goda redan från början. Det vore väldigt riskabelt att göra någonting utan att veta mer. Och dessutom kunde det leda till en katastrof. Vårdkasen brann ännu starkare nu. Och han var där, precis där elden flammade som högst. Det var inte bandet som sa henne det, inte på så här långt håll, men hon visste det. Hon visste att hon måste låta honom ta hand om sina egna bekymmer, medan hon tog hand om Andor. Jag har ingenting att lära dig om att vara visa, Vienda, sa hon tyst. Du är redan mycket visare än jag, för att inte tala om modigare och mer klartänkt. Nu tar vi oss hem till Caimlin. Avienda rodnade lätt inför lovorden. Ibland kunde hon vara väldigt känslig. men ödade ingen tid utan skapade en portöppning som först gav dem en roterande bild av stallgården på palatset i Camlin och sen vidgades till ett hål i luften genom vilket ängens snö föll in över den rensopade stenläggningen nästan 300 mil därifrån. Känslan av Birgitte som befann sig någonstans i palatset fick nytt liv i Elaines huvud. Birgitte hade huvudvärk och sur mag, vilket hände allt som oftast numera. Men det passade Elaines sinnesstämning bara allt för väl. Jag måste låta honom ta hand om sig själv, tänkte hon när hon red igenom. Ljus, hur många gånger hade hon inte tänkt det? Det spelade ingen roll. Rand var hennes hjärtans kär och ljuset i hennes liv. Men Andor var hennes plikt.